här är podden om Skolsverige med mig, Karin Berg, som är gymnasielärare i Göteborg.
Och med mig, Jakob Möllstam, som är grundskollärare på en skola i Göteborg. Vi sitter varsin sida av stan, kan nästan vinka till varann. Och så ses vi en gång i veckan och poddar om saker som har hänt i Skolsverige och saker vi vill diskutera och testa på varandra då.
Nu kör vi tredje gången helt och du ekade i mina hörlurar. Men det blir säkert bra.
Om det ekade i dina hörlurar men inte ekade i mina hörlurar, då tror jag att det är samma. Vi chansar, Karin. Det känns som att vi har kommit till den punkten i våra liv. Att det här får bära eller brista nu.
Det får det göra. Det är bara att köra. Och vi har ju ändå... Det är ju ändå dags, tycker jag, att dra igång lite podd.
Det är det
jag
verkligen.
Sitter på Schillerska gymnasiet. Var sitter du?
Jag sitter på jobbet också, på Kvibergsskolan, andra sidan stan. På något sätt. Det är onsdag eftermiddag, det är november, solen är på väg ner. Det är vad det är, någonstans. Lite för många veckor för att ta ut liksom jullov i förskott, känns det som, eller?
Det är lite för tidigt för det, Jakob. Det är lite för tidigt. Men jag sitter ju här, jag har hela dagen förberett mig för att eller alltså egentligen i två dagar har jag förberett mina årskurs treer på att vi ska gå på teater imorgon. Och för en gångs skull så har vi verkligen bokat höstens föreställning. Ja. Har den fått i recensioner. Ja, vi ska se Onkel Vanja, Anton Tjechov. Ja. Känner du till den?
Jag är bekant med att sätta den, men jag känner till namnet i rubriken så.
Men den har fått otroliga recensioner. Mm. Det är en pjäs som löper över 3,5 timmar. Jag undrar hur många av mina elever kommer att ha överlevt under 3,5 timmar. Men det ska vara bra. Och det gör mig lite glad. Och då tyckte jag det var väldigt fint för att vara mina elever sådär. Mm. Åh, vi ska få gå på teater. För många av dem är det första eller andra gången. Mm. Och då har de kommit och frågat vad det är för klädkod på teatern. Var inte det gulligt? Får vi klä upp oss? Hur ska vi se ut? De är jättetaggade för att de ska få gå på teater.
Hur du har teaterelever?
Det här är faktiskt inte teaterelever. De har ju varit på teater innan. Men det här är ju elever som läser andra program.
Mm.
De var väldigt sådär. Vad ska vi ha på oss? Hur ska vi bete oss? Och vad innebär det? Och så vidare. Så det tyckte jag var roligt. Jag ser jättemycket fram emot morgondagen. 3,5 timmar på Folkteatern ska vi se. Onkel Vanja av Anton Tjechov. Ändå är en av mina favoriter, måste jag ju ändå säga. Tjechov alltså.
Mm-hmm. Varför är Tjechov en av dina favoriter?
Han är ju melankolins mästare. Han är en mästare på att mejsla ut karaktärer som liksom försöker, famlar i verkligheten och försöker hitta en mening i livet. I det lilla livet på något sätt. Det finns liksom någon slags tragikomisk. Det är alltid väldigt roligt men också väldigt sorgligt. Men ändå väldigt fint i Tjechovs pjäs. De är mänskliga på något sätt. Var det tydligt? Nej? Jo. Så man blir... Ja, men man får alltid... Det lämnar en alltid en sån här... Ja, man blir rikare i livet. Man förstår livet lite bättre när man har sett Tjechov på något sätt.
Fint beskrivet. Jag har inga teaterupplevelser på gång, vad jag vet. Jag har en hög med matteprov och detta. Det är det jag ska ägna mig åt så fort det här är klart.
Ja, men det är också en grej. Det hade ju min yngste son tyckt varit roligare. Han älskar matte.
Mm. Men man är olika på det sättet. Man blir rikare på olika sätt. Man får se vad man har.
Vad har du med dig den här veckan? Vad skulle du vilja prata med mig om den här veckan?
Jo, men jag funderar lite på alltså vad som gör en till lärare, vad som gör en till bra lärare och så. Och så jag går och funderar på det ett tag. Alltså vad det är som gör man lär sig hantverket och liksom man möter studenter och man funderar på liksom en egen resa hit någonstans. Och så. I december firar jag 15 år som färdig lärare. Och det är ju någonting. Så jag har gått och tänkt på så här, vad är liksom den vägen fram någonstans? Jag har gått upp på alltså sen ett halvår kanske tillbaka. Liksom, vilka influenser har jag haft från mina lärare? Några av dem har jag fortfarande kontakt med professionellt genom olika sammanhang. Och liksom, några av dem är helt annorlunda när man träffar dem som vuxen. Några av dem är precis samma. Och liksom, några av dem kanske är de mest kunniga lärare någonsin haft. Och inser nu efteråt att så här, herregud vad smarta människor det här är. Och några av dem kan, känner man då, känner man sådär. Och några av dem inte bildade. Och sen inser man att de kanske inte är. Det är lite taskigt att de inte är det, men man blir det. Men liksom, man inser någonstans så här att det finns liksom. Ja, men man har så olika perspektiv på vad. Vad folk ger en liksom i vägen. När man är där och sen även efteråt så. Då ser jag för på så här, vad vill man att skolan ska ge och så. Och så stämmer förbi en artikel som handlar om. Just det med lärare och studenter och kompetenser och så. Där det finns till ett förslag just nu om att man ska liksom kräva att man ska ha vissa betyg i vissa ämnen för att komma in på lärarutbildningen. Alltså liksom på nationell nivå att det ska finnas så här, du ska inte kunna ha exempelvis lägre än C i svenska för att komma in på lärarutbildningen. Så.
Mm.
Eller att liksom
alltså, undervisningsämnen,
alla linjer eller ingångar överhuvudtaget. Och att liksom för lärare som väljer undervisningsämnen så ska man ha minst C i de undervisningsämnena också. Och att det skulle liksom, om vi börjar med att prata liksom skit om vilka konsekvenser det har för söktryck och antal examinerade och liksom systemet och sådant. Om man bara pratar om liksom vad det gör för urvalet av lärare. Jag funderar ibland på liksom läkarutbildningen och vad det gör för svensk sjukvård att det bara är de som har så här, det allra högsta tänkbara liksom högskoleprovsresultaten eller allra högsta tänkbara gymnasiebetygen som blir läkare. På ett sätt så tror jag det är smart för det är klart som fan att det är viktigt att man vet hur medicin fungerar. Alltså så. Det är jag tacksam för.
Ja.
Men det är inte alltid de människorna som högst betyg som också är, om man ska generalisera, som har liksom de starkaste sociala kompetenserna eller som kanske har de mest liksom blandade livserfarenheterna sen tidigare, förstår du? Det finns en det finns ju en selektion i det som inte som gynnar den akademiska aspekten av läkaryrket men som inte gynnar själva liksom praktiker liksom sidan någonstans. Där man skulle vilja ha liksom en större mångfald av människor som förstod hur alla sorters människor är. Förutom att man naturligtvis har en hjälplig kunskap, det är inte det jag säger. Men liksom, någonstans tror jag att det finns asmånga potentiella asbra läkare som väljs bort för att de inte har tipptoppbetyg. Nu ska ju gudarna veta att lärarutbildningen är absolut inte på det sättet. Att man måste ha något tipptoppbetyg för att kunna bli lärare, tyvärr. Och det är en diskussion. Om jag går tillbaka till de lärarna som jag hade som jag tror hade högst betyg när de själva gick i skolan så är inte jag säker på att det är de bästa lärarna jag haft längs med vägen. Är du med? Jag hade en gymnasielärare i matematik och kemi exempelvis som var liksom disputerad som hade jobbat inom liksom som forskare och sen så hade de så blivit lärare för att jag vet inte varför och det. Hon slutade liksom aldrig vara naturvetare själv. Och det var ingenting dåligt för elever på naturvetareprogrammet. Förutom att hon liksom följde inte till kursplanen utan hittade på det. Hon själv tyckte det var viktigt för det ansåg hon sig ha rätt att göra. Som liksom en bättre vetande, mer kunnig person typ. Och det skadade väl inte oss egentligen så. Men jag menar, det var typ vänner som inte gick på det programmet som jag gick på. Som inte alls förstod. För att de inte kunde liksom ta sig an den nivån som hon presenterade. Och sen samtidigt
har jag haft. Men jag hade exakt samma erfarenhet. Jag hade en lärare. Jag gick ju också naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Och jag hade en gammal disputerad biolog i biologi.
Mm.
Och Jag kan säga att det var ingen som förstod vad han sa. Alltså ingen av oss förstod vad han sa. Han stod där, han pratade väldigt lågt. Han ville absolut inte undervisa. Utan, men sen kom vi ut. Vi fick besöka ett av hans forskningsprojekt. Mm-hmm. Vi fick besöka. Och helt plötsligt var han som fisken i vattnet. Och vi fick otroligt mycket just den gången. Men att undervisa i den här enkla gymnasiebiologin. Som det ändå är. Även om det är naturprogrammet. Mm. Det var liksom inte riktigt hans jobb. Han, så bra han kunde det han hade forskat på. Mm. Han skulle inte undervisa i fotosyntes, om man säger så. För det var liksom bortom hans... Alltså det, han hade redan passerat... Han var inte, det var inte där han var. Han var inte lärare. Han var liksom disputerad biolog. Och det är två helt olika yrken. Och det tror jag... Man glömmer bort ibland.
100% är det så. Och det är bra att man kräver liksom en pedagogisk utbildning. Även en person som har en akademisk preferens. Eller liksom credentials. Vad säger man på svenska. Liksom kunskaperna med sig. Men det lämnar ändå. Det är lite märkligt så. Så jag tror det är svinbra. Att man, om vi byter det från början. Jag tror det är jättebra att man har ett krav på minst C i svenska. För att bli lärare oavsett vilket ämne. Jag tror det är skitviktigt. För att liksom verksamheten ska fungera och för att man ska kunna nå fram till varandra och kunna kommunicera med varandra. Det tror jag bara är en grundläggande färdighet. Men när det kommer till ämneskunskaper, om man börjar kräva liksom, det, då tror jag man får folk som är liksom bra i det ämnet som sen blir lärare själv. Och på ett sätt så tror jag att det är bra. Vi behöver ha biologer som undervisar biologi, vi behöver ha kemister som är det. Vi behöver naturvetare som älskar matematik som kan liksom förmedla det vidare. Men det är också en jättestor didaktisk utmaning. Vet jag som mattelärare, och så tänker jag att det är en annan ämne också. Att möta de eleverna som inte har samma passion och som inte har samma naturliga. Så här, oh, det här är asroligt. Och att dels lära sig förstå de eleverna och vill förstå hur de kan ta sig an det. Det kan finnas jättestora vinster av att ha lärare som inte har haft samma spikraka liksom, resa själv inom det ämnet för att förstå det. Men jag tror inte nödvändigtvis att vi gynnas av att vi har kunskap. Alltså, jag förstår problemet om det är så att vi har liksom lärare som exempelvis ser ut som har för dåliga ämneskunskaper i sina ämnen. Men jag menar, jag tror inte problemet är det i sig är att läraren är för okunnig. Jag tror problemet är att den lärarutbildning vi har byggt idag tar 3-4 veckor och så är du klar med liksom ett SU-ämne, 3-4 veckor så är du klar med ett annat SU-ämne. Det är en sån enorm liksom takt innan man liksom blir färdig.
Exakt, och jag är säker på att det är precis just där problemet ligger snarare än om man tittar på mina kollegor som gick i pension nu i våras och deras svensklärarutbildning jämfört med min, och då gick jag ändå den gamla utbildningen som, där ämneskunskaper var tongivande om man säger.
Ja.
De hade ju krav på sig att kunna liksom, alltså deras litteraturlista jämfört med dagens elever som ska bli lärare i svenska på gymnasienivå. Jag är ju glad om de faktiskt har läst antingen Selma Lagerlöf eller August Strindberg, men att de skulle ha läst båda, det kommer ju inte att ha hänt. Alltså för att där är vi inte liksom. Och det handlar ju inte, för deras utbildning ser inte ut sån. Utan där är det lite sådär att litteratur är någonting som finns. Och det skapar ju å sin sida sen ett bekymmer. Om man nu ska undervisa i litteratur och vara den som kan. Då behöver man ju på något sätt förstå att du måste tycka det här är ganska kul. Även om du behöver ha, du kan ha motigt, du kan ha olika, men du måste ju ändå någonstans ha fått en liksom genuin ämnesdidaktisk utbildning. Mm. Och det bygger på att du har en genuin ämneskunskap, och det betyder inte att du behöver per automatik ha haft A i svenska för att bli svensklärare, men du behöver ha haft ett genuint intresse för det du ska, eller genuint, alltså du behöver få det i lärarutbildningen, det är någonstans, det är ju där problemet ligger, inte vilka betyg du har när du kommer in, för det kommer att sorteras automatiskt med att folk hoppar av om det blir för liksom, så tänker ju jag. Att det blir farligt när vi har ett betygssystem som det, jag menar, herregud, man får ju betyg, det vi kan väl inte lita på betygen? Det har vi väl inte kunnat sen vi fick marknadsskola 94. Kunde vi det ens innan 94? Alltså,
nej, det är
fan. Vad fan?
Alltså, det här när... är liksom, om man går vidare och pratar om systemet, skulle vi det här om hur det skulle slå på lärarutbildningen och antalet liksom sökande som skulle bli underkända om man införde med kraven? Är du beredd?
Nej, jag vet inte.
Nej, precis. Runt hälften av dagens lärarstudenter skulle inte ha kommit in på utbildningen om man hade C i svenska som krav, standardkrav. Utan att raljera om dagens lärarstudenter, det är inte det här för. Men liksom, det är ändå en situation som vi är i. Och på vissa lärare, man har kört simuleringar, UHR har kört liksom simuleringar på olika program, olika inriktningar. Och sett om man kör C-krav i undervisningsämnen, hur skulle det sluta? Exempelvis i högskolan i Borås, högskolan i Halmstad, så skulle man tappa ungefär 68, eller motsvarande 62% av sina lärarstudenter om man införde C-krav även i ämnes, liksom ämnen man undervisar då. I en tid när vi liksom, du vet, kämpar och slåss om varje person som tar examen.
Ja, men jag tänker att jag är inte helt för den här, alltså jag tycker det finns ett problematik när man förlitar sig på ett betyg, eftersom vi vet att betygen är problematiska. Alltså vi har glädjebetyg, vi har vi har liksom, och vi får ju hela tiden tänka på liksom, att vilka betyg sätter vi så att de blir, alltså vi har ju ingen, vi har fått från Skolverket år efter år får vi att vi inte har någon betygsinflation, men vi har ju, våra grannskolor har otroligt hög, eller vi har några grannskolor som har otroligt hög betygsinflation. Och det enda det kommer att få effekt är ju att deras elever kommer att bli mer alltså vara bättre gångbara när de ska söka till universitetet än vad våra elever kommer vara, även om våra elever kommer kunna mer. Och det tycker jag är väldigt bekymmersamt på något sätt, att betyg blir en väldigt konstig och trubbig nyckel när vi har ett system där man liksom sätter betyg för att man blir mutad eller något, jag vet inte.
Det är svårt.
Det blir jättesvårt, och sen då när man då, samtidigt som man inte heller får glömma bort, för jag var ju en sån där elev som, när jag själv, om jag tittar på mig själv som lärare och som mig själv som hade någon, jag var ju ingen stjärna i skolan. Jag hade ju alldeles för mycket annat jag skulle göra när jag gick i skolan, och hade någon sagt till mig när jag gick på gymnasiet att Karin, du kommer att bli lärare, då hade jag lagt mig ner och dött och sagt, det är ingen idé, jag fortsätter mitt liv. Ungefär så skoltrött var jag. Jag tänker, fan, alltså jag dör hellre, eller skiter i det. Jag hoppar, liksom. Jag lägger ner. Om någon hade sagt det när jag var 17, liksom, 18, 19, aldrig i mitt liv.
Jag tror jag har gjort samma sak faktiskt, jag tror precis samma sak. Och jag tror att det finns något nyttigt med att det finns lärare som har haft den resan fram. Det är det jag menar. Jag tror att det är, om jag är med på själva språkkravet, det tycker jag känns rimligt, så jag är nog inte säker på att jag är så himla för man måste kräva det inom varje ämne och så, för att jag tror inte att det är bra att exkludera folk som har haft liksom en annan än en spikrak väg fram i sina egna studier, för att man ska kunna förstå andra elever bättre. Är det så?
Jag tycker vi ska ha språkkravstenta istället på lärarutbildningen, istället för att vi ska sätta på att ja, du måste ha ett C-betyg. Så tycker jag vi ska ha ett språkkravstenta. Du måste klara den.
Ja.
Den tentan liksom. Du kan inte ha 3 rätt på högskoleprovet på orddelen.
Nej,
du måste
ha minst. Jag tror egentligen inte, min sista reflektion, jag tror det kommer fram till att det här, den klassiska spänningen mellan läraryrket som ett professionsyrke eller liksom ett praktikeryrke, och även samma sak med lärarutbildningen. Liksom, är det ett vetenskapsfält, är det akademi, eller är det liksom en yrkesutbildning? För menar, alla människor som går in på lärarutbildningen vet om att de ska bli lärare. Det är liksom inte så mycket så här, så. Och i det så finns det en jättestark vilja att liksom göra saker under den tiden som är bra för den praktiserande verksamheten. Och att ha en massa så här, liksom, krav på det som inte är så här, gör de här människorna bättre för deras framtida jobb. är ju egentligen dravel. Det är så som jag känner som inte liksom rör mig i akademin varje dag.
Nu hängde jag inte med det sista du sa.
Nej, men det jag menar är så här. Jag backar tillbaka till det. Så det jag menar i den spänningen så finns det liksom vilja att ha massa betygskrav inför att ha massa studenter som klarar liksom... Mm. Jag är inte säker på att om man ska klara yrket bra så mycket, men man ska klara studierna bra. Man ska klara tentorna bra. Man ska liksom kunna klara bra genomströmning och liksom, man vill ha fler som liksom skriver bättre texter. Och att man vill liksom vara bättre studenter och bättre forskare och bättre liksom vetenskapsbildande inom det området som läkaren eller lärarutbildningen har i. Liksom så. Medan det du föreslår säger, men här, ha ett praktiskt test, klarar du av det här? Det är mer riktat åt liksom yrkesutbildningssidan av lärarutbildningen. Och jag tycker det är nog så viktigt att ha det. Men jag kan se framför mig att man skulle rata det utifrån att det inte är, att det inte är tillräckligt liksom gångbart för akademin. Förstår du vad jag menar?
Ja, och det har vi ju hållit på och tjafsat om i evigheter. Ja. Eftersom att den, alltså yrket har ju, alltså läraryrket får ju universiteten att gå runt på något sätt, lärarutbildningen får ju, och samtidigt som då pedagogen vill vara ett eget liksom, en egen akademi, ja, som Medicinaberget eller alltså vad det nu är, men samtidigt så håller ju inte det riktigt, och jag gick ju den där gamla skolan, så jag läste mina ämnen ihop med litteraturvetarna och religionsvetarna, och sen gick jag, alltså det som heter vad heter det?
Farlighet heter det,
det heter, vad sa du?
Farlighet heter det idag, tror jag.
Ja, hos er, det heter något annat hos oss. Man kan gå, fast jag vill, det heter inte det jag vill säga för att jag säger fel, men man kan liksom läsa in, när man har läst en ämnen så kan man gå en annan variant. Men
nej, jag tror bara det är för högstadiet och gymnasiet. Jag tror inte det finns för oss.
Nej, men KPU heter det när man har läst ämnena och man liksom ska på något sätt, man har redan läst ämnena och så ska man få sin pedagogiska utbildning. Men så var det ju, man blev lärare när jag läste den i alla fall. Jag läste inte lärarutbildningen. Men jag är på ett sätt glad över det, för att det gjorde ju att jag har studerat religionsvetenskap med prästerna som skulle bli präster, och jag har uppstuderat med dem som sen disputerade och så vidare. Så jag har den infallsvinkeln. Nu undervisar jag ju på gymnasiet, så att jag har lite nytta av det. Och jag har läst litteraturvetenskap på Litvet, hela litteraturhistorien. Och jag har skrivit uppsats på Litvet, jag har skrivit uppsats på Svenska institutionen och så vidare. Jag har skrivit så mycket uppsatser så jag vill dö. Men det har jag gjort. Men det på något sätt har det varit vettigt. Men jag tycker nog att det är snarare våran lärarutbildning som behöver funderas lite hur den är utformad, snarare än att vi ska sätta betygskrav. Det tror jag faktiskt är en bättre väg fram.
Ja, okej. Nu är det att fundera vidare på. Ja, du, Karin, vi ska byta ämne från ena till andra. Vad har du förberett den här veckan?
Nej, men jag tänker ju att det har ju kommit en rapport som jag tror inte har undgått så många. Det har ju vi har ju deltagit för första gången i det här som heter ICILS. Det är en digital kompetens, alltså den mäter digital kompetens. Känner du till rapporten?
Ja.
Ja. Och för de som inte har hört talas om den här rapporten, så är det en rapport, en europeisk rapport som mäter digital kompetens på olika nivåer hos våra elever i årskurs 8. Sverige har inte deltagit i den här. Den har funnits sedan 2013 och vi har aldrig deltagit förrän i år. Och då var det, alltså de som gjorde det här, de gick i årskurs 8 2003. Och nu har resultatet kommit.
13.
Och det man...
Nej, 23.
Nej, 2003. 2023.
Ja, tack till det jag menar.
2003. Ja, precis. 2023 gjorde man de här, den här. uppsats, ja, förlåt, 2023 så var det årskurs 8 elever som svarade på den här. Och det de har tittat på då är ju digital kompetens, det är källkritik, det är datalogiskt tänkande och programmering som man har tittat på. Och det är väl spännande. Hur tror du det har gått?
Alltså, vi är ju kända för att ha en hög tekniktäthet. Och vi har ju haft en digital strategi sedan 2016-2017. Och det var ju så himla att prata om att vi gjorde alldeles för mycket av det där. Du vet, vi skulle liksom från skärm till pärm. Vi hade inte så mycket tid på skärmar. Så jag gissar att 2023, när det fortfarande var innan man började veckla ner det. Ja, men då hade det gått ganska bra då, tänker jag.
Det har väl gått ganska dåligt för hela Europa, skulle jag säga. Och det har inte gått särskilt bra. Nej, men så här. Vi har ju ganska... Det finns många saker som sticker ut. En sak som sticker ut, som jag ser... Alltså, dels så har vi i Sverige... Vi är helt ensamma om att i Sverige har vi könsskillnader. Väl, liksom... flickor är bättre i dator och informationskunnighet generellt, där är tjejerna bättre, men killarna är bättre när det kommer till datalogiskt tänkande. Så för en gång skulle killarna bättre än tjejerna i Sverige. Så ser det inte ut i några andra nordiska länder, utan då är de ungefär likadana. Men samtidigt så är det då så här att om man liksom bara tittar procentsatsen, så klarar vi oss ungefär lika bra som de andra nordiska länderna. Och vi klarar oss ungefär lika på nivå med europeiska länder. Men vi har enorma, och det är liksom nästan sådär så att man blir trött. Vi har jättestora socioekonomiska skillnader. Och det spelar liksom en mycket, mycket större roll i Sverige på vilken skola man går. Alltså en skola, om man går i Sverige på en skola som har en stark socioekonomisk sammansättning, en hög socioekonomisk sammansättning, då presterar man markant mycket bättre än om man går på en skola som har låg socioekonomisk sammansättning. Och det här är liksom jämfört med Norge och Danmark. Liksom. Det finns ingen sån effekt i Norge och Danmark. Medan vi har en väldigt, väldigt stor sån effekt. Även när man då kontrollerar individuell bakgrund och sådär. Så att det är ju ganska... obehagligt att det liksom, då blir det så många som var fyra av tio som har under grundläggande nivå när det slår ut det.
Fyra av tio, det är ju hur många som helst. Nej, jag blir lite besviken.
Och det är och då handlar liksom om så här vanlig enkel källkritik. Vanligt enkelt att kunna använda sin dator. Vanligt enkelt att förstå att man inte blir... Alltså hur man använder datorn säkert. Att man inte blir internetbedrägerier. Hur man läser, hur man förstår det här med AI. Hur mobbing på sociala medier fungerar och sånt. Det är ganska anmärkningsvärt att väldigt många elever menar på att det inte finns... Det är ingenting vi pratar om i skolan. Det är ingenting vi har lärt oss, det är ingenting som vi har fått utbildning för, utan det är snarare någonting jag har lärt mig. Alltså internetanvändning säger 83% att man har lärt sig mer om utanför skolan. Medan 83% säger att man har lärt sig säkerhetsaspekter av internetanvändning utanför skolan. Medan det är bara 57% som menar på att man har fått lära sig det i skolan. Hängde du med på...
Ja, liksom? Ja, men jag vet inte hur du tänker. Det tar att få in. För det är också så här, ja, men det är klart man får med sig saker utifrån. Och det kan inte vara ett hinder i sig. Jag tycker det är svinbra att det finns någon som lär sig någonstans. Men det är ju alltså, skolans kompensatoriska uppdrag. Om man tänker utifrån liksom att förbereda eleverna för den framtiden som väntar dem. Det är så, jag blir så besviken när jag hör de siffrorna. Det gör det så svårt att ta in det. Och sen samtidigt, vet du vad, jag är inte egentligen så himla förvånad. För att det har varit en grej som har varit en del av hur vi lärare har tagit oss an de här frågorna sen det kom. Jag minns det första mötet vi hade på min förra skola när det blev klart att vi skulle få en dator per elev. Vi skulle vara den första skolan i kommunen. En av de första i Västsverige som skulle vara för alla elever. Det var liksom stort. Det var en stor satsning. Det var så här ska vi ha det. Det var en politisk liksom ambition från den liksom majoriteten som var i den kommunen då. Så jag sa, jo, det här vill vi göra. Vi vill visa att vi satsar. Liksom så. Och jag minns att vi hade extra jobbmöten med alla kollegorna, alla fritidspedagoger, grundskollärare, allihopa. Där vi skulle liksom, nu ska vi göra en plan för det här. Det här är liksom vår fokus för utveckling. Och alla var jättetaggade på det innan när vi kom hit och så. Och så var det några av mina kollegor, jag tror att det var fritidspedagoger, men det är inte typiskt för det. Som deras liksom reaktioner, vi skulle ta fram en handlingsplan och så här. Då ska vi schemalägga så att alla elever har en dag i veckan i skogen. Med utflyttet i skogen. För det är viktigt att man rör på sig, får frisk luft och liksom får andra grejer också. Och det är inte fel att man ser framför sig mer stillasittande i samhället. Så på ett sätt är det så här. Snacka om att ha en prediction för 15 år sedan som är så här 100% det är det som händer med samhället. Men också att det är någonting man skriver in i en första IKT-plan. Det säger någonting om att så här, vi har varit skeptiker sedan det här började. Vi har liksom inte tagit oss an den här liksom tekniken och med möjligheten att känna att vi ska göra det här bra. Utan det har varit liksom en kultur som har funnits i alla fall delar av vår kår. Som vi fick på den skolan, för någon som lyssnade, det blev jättebra balanserat. Vi alla var superpositiva att göra det bäst utifrån vad vi kan. Så det var liksom verkligen en bra samarbete. Men jag kan tänka mig att det finns många, många ställen där det var så här. Nej, vi ska inte göra det här, vi ska göra det på vårt sätt. Vi ska stoppa det här, vi ska fixa det här är liksom onödigt hinder, det här tar bort riktigt lärande. Där, fast att vi har haft några år av statliga direktiv om att vi ska göra på det här sättet. Så visar det sig att vi aldrig implementerat det tillräckligt bra. För det har funnits för många nejser, det funnits för många öar av hela organisationer där man inte har förmågan att implementera verktygen på ett sätt som har gagnat de eleverna som behövs allra mest hjälp. Är det så?
Nej, och det jag tänker att en viktig sak som vi verkligen kan slå på, vi behöver aldrig prata om det igen, det gör mig lite glad i och för sig, det är ju det här att det finns ett likhetstecken att digital kompetens får man om man har en dator. Så är det ju uppenbarligen inte. För att det är liksom en skillnad att använda digitala verktyg och att förstå hur man använder dem. Och det är ju, jag vet att vi för länge sedan pratade om i den här podden om USA och hur man hade sett att elever från just socioekonomiskt lågt, alltså svaga socioekonomiska områden, hur de också hade svårt att liksom använda sig av de verktyg som de faktiskt hade på ett sätt som gjorde att de lärde sig mer och att de inte blir pacificerade och så vidare. Och det här tyder ju på att vi just har den problematiken också i Sverige, att liksom det här TikTokandet som förslavar en. Istället för att använda mobilen till att liksom se till att man får en sömncykel som fungerar, eller att man får, att man använder datorn till att liksom strukturera text, eller att man använder alltså det finns ju olika sätt att använda datorn till. Istället så blir det att man sitter och scrollar på sin mobil och blir en passiv individ. Det lär man sig inte om man inte får undervisning om det. Och uppenbarligen så har vi en väldig massa elever som inte får den undervisningen. Och som då blir demokratiskt faktiskt svagare i samhället. Och får mindre att säga till om. Och får mindre möjligheter och sämre förutsättningar att delta i samhället. Vilket blir ju jättehemskt. Faktiskt.
Ja.
Och det hemskaste är väl att det också är samma elever som inte heller klarar att läsa och räkna. För det är ju samma elever.
Nej, 100%. 100% samma elever. Och det är inte mer konstigt för skolan. Det är liksom inte en ämnesfråga, utan det är så att skolan är bra för vissa och dålig för andra. Och vi kan veta precis vilka det är. Och det kan vi räkna själva liksom, att vi behöver bli mycket bättre på att nå alla. för att gå med tillbaka till den storhetsserien som var svensk skola. Men det, jag tror verkligen ligger i en del av det du pratar om, det är så här, analysen är bara för man har dator så lär man sig inte massa saker. Den tror jag många lärare har pratat om ganska länge. Men deras slutsatsen är därför ska vi inte ha en prylarna. För prylarna ger ingenting, utan det är lärare som gör det, du ska prata lärare, du ska prata om det lärare som jag har pratat om. Så vill man ha mer tid att planera liksom allt från så här, vilka veckor har vi skridskor i år, till liksom lite annan liksom undervisning som är så här, det här är det vi gör. Istället för att vi säger så här, okej, men då får vi ta oss alla de här verktygen och jag skapar det lärandet som vi behöver. Att se till att det verktyget tjänar oss på det sättet som de behöver tjäna oss någonstans. Och det är det jag tror, det är min ingång när jag liksom hör med resultatet som du berättar. Och det är när jag läser mer om det, att det är liksom, det känns som att det måste ju ringa in sig. Okej, men här finns jättetydliga kunskapsområden som jag definierar. Du definierar med det som källkritik, man definierar det som det här och det här. Då är det de vi jobbar ifrån och utgår ifrån. Vad är det som gör att vi inte intresserar bättre än vad vi gör utifrån den tillgång till teknik som vi har? Om då är det för att man kastat ut för mycket utan att ha en plan sen, vad gör vi med det här? För att det finns ju många tjänstemän som kommer undan med att inte börja ta ansvar för det lärandet.
Eller hur? Och det är ju också så då att det ska vi ju veta om, att den digitala kompetensen och det datalogiska tänkandet och informationssökningen, jag vet inte, liksom, det förutsätter att eleverna kan googla. Men jag kan säga att 97% av elever kan inte googla. För att det är alltså på riktigt att lära sig att söka brett och datalogiskt faktiskt sortera ner och bryta ner en fråga. Mm. Men jag tänker ju att en sak som är ju att man har skrivit in den digitala kompetensträningen i samtliga ämnen, vilket gör att samtliga ämnen någonstans duckar för frågan. Och då blir det ju, när alla ska ta ansvar så tar ju ingen ansvar. Det är ju liksom, alltså, så ser det ju ut på alla delar i hela världen någonstans. Så att om alla har ansvar för att det ska vara trevligt i fikarummet, så är det ju ingen som kommer att diska.
Det var inte det som var liksom de skrivningar som fanns. De skrivningar som fanns var väldigt tydliga. Liksom, här är fyra aspekter digital kompetens, de går in i de här ämnena på det sättet. Alltså det skrev man ju in i kursplanen, det var inte alls så vagt som man skulle kunna tro. Ja, fram till 2016 så var det. Efter 2011, så när man skrev in LGR11 och så, då skrev man in liksom, det på en gruppnivå, bland listan på alla andra grejer som man också skulle lära sig i skolan typ. Alla cirka värde, bla bla bla, ja. Vet allt, hela den listan. Men
kapitel 1 och 2.
Ja, precis. Men efter 2016-2017 då skrev man ju in det som konkreta grejer i varje ämne för att försöka skapa de bästa förutsättningar som finns för att
kunna implementera i svenska, till exempel. Jo, men i svenska så stod det i den gamla läroplanen att eleverna ska kunna presentera, alltså hålla ett tal med en PowerPoint. Mm. Det ska de kunna göra. Mm. Det var ungefär, och de ska kunna dela ett dokument och skriva i det. Det var liksom, och det stod i det centrala innehållet.
Var det på gymnasiet? För på grundskolan var det inte så. På grundskolan var det att man pratade om texttyper som är liksom kollaborativa och föränderliga, där man inte liksom har samma statiska förhållanden mellan liksom läsare och skrivare, utan de är som skapar och där man bidrar till kollektivt utformade texter och så. Är du med? Det liksom är, ja, om du tänker det multimodala lärandet, fast man drar det och extrapolerar det ett steg vidare. Och det är faktiskt en egen texttyp som kräver liksom en egen uppsättning liksom språkliga förmågor. Dels för att förstå att den här texten är inte färdig än och jag behöver bidra med det jag kan. Men också att man förstår att liksom den här är skriven av någon som har ganska subjektiva åsikter. Den här texten har liksom kommit med en agenda som inte kanske passar en hemsida eller som inte passar liksom den generella utgivaren annars. Att det kan vara ett väldigt tydligt, liksom, förlitligt forum, men att just det här, så här, det är ingen som tar tag i den här. Det är ingen som har liksom bidragit till att den ska bli bättre. Eller att förstå varför, om man bidrar med kunskap som man själv har, att någon annan säger att det är helt irrelevant, ta bort det, det är ingenting bra att göra. Och att man kan liksom ha diskussioner med 500 människor om det. Det är ju på något sätt en annan sorts text och språkande än vad andra texter ger. Och det var ganska värdigt för att skrivet i det.
Men det är jag som slarvar. Nej, men det är jag som slarvar. Den typen av texttyp fanns i det centrala innehållet på ett sätt. Men det var inte så tydligt framskrivet, men det fanns. Men surprise, det är borttaget i de nya ämnesplanerna som träder i kraft i höst. Där är ju allt som har med digitalisering borttaget i princip. Vilket är spännande, som har med detta att göra. Där har man successivt rensat bort digitala verktyg eller digital kompetens på något sätt, bort ur läroplanen igen.
På ett sätt som inte kommer gynna de här resultaten någonting överhuvudtaget, som jag tvärtom. Jag kan redan nu utropa att 2026 är det när det nästa gång vi ska göra med testerna, så kommer det bara vara sämre.
Japp. Och dessutom så är det så att det är ju mot demokratiska värden. Alltså att liksom tycka att vi ska gå från skärm till perm är en antidemokratisk åsikt, skulle jag vilja påstå. Eftersom det gör att människor faktiskt kommer att vara sämre. Och kunna ha sämre förutsättningar att delta i det offentliga demokratiska samtalet. Men någonting som faktiskt verkligen skrevs in i ämnet matematik och teknik var ju programmering som en faktisk grej. Vet du hur många som faktiskt inte har överhuvudtaget hört ordet programmering under sin skoltid i årskurs 8, trots att det ingår i kursplanen?
Jag tror man skrev inte in det ordagrant som programmering, utan man skrev in det som... ja, det finns ett speciellt ord för det. Men nej, jag vet inte, berätta. Jag har ingen aning.
13% har överhuvudtaget inte fått, alltså de har inte hört ordet, de har aldrig hört det, de har aldrig varit med om det.
Nej.
13%. Och sen är det då några som har fått se på Scratch en gång.
Nej.
Och sen, det är otroligt lite, den här programmeringen som är inskriven, och det är ju lite spännande.
Det man sa, jag kollade på det man sa var att man skulle... Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. Så. Det är det som är liksom paraplyformuleringen för bland annat programmering. Då.
Mm.
Och anledningen till att det är för just för att som tjänstemän kan man inte liksom välja att göra teknikval för skolan. Det måste ju finnas flera olika sätt att liksom tillgodogöra sig de förmågorna som inte har med just de här programmen, de här verktygen, de här liksom metoderna att göra. Programmering är en metod för att tillgodogöra sig det. Men det kan lika gärna vara att man liksom lär sig att 3D-designa något som man printar ut eller så. Men det kan också vara ett sätt att liksom att tillgodogöra sig samma grundförmågor, bara för att vara till och med det. Jag blir på ett sätt så här, 13% låter som en hög siffra, men då ska du veta att 2016, 2017, 2018 när det började, då var det nog tvärtom. Då var det nog runt 87% om man hade börjat från början. Liksom så. Så att det är ändå en promenadseger utifrån vad det är. Utifrån att det var tanken att vara den första versionen av digital strategi för svensk skola. Och att det inte var meningen var den första och senare med rasisten. Liksom så. Men det där kan man diskutera. Du Karin, det var jätteintressant att gräva ner sig i. Jag känner att jag måste bearbeta det här. Jag måste fundera på liksom, vad är det man själv har att göra i förhållande till den verklighet vi lever i. På ett sätt med siffror, med reaktion med första känslan nu, det är en liten minikopia av att sitta på valnatten och se Trump vinna igen. Det är lite den grejen faktiskt. Jag blir jättebesviken med de här siffrorna. Jag kommer behöva smälta det innan jag kan gå vidare.
Men så är det. Men jag tänker att vi kan ju konstatera återigen att i Sverige så har vi ett gigantiskt problem med vårt kompensatoriska uppdrag som vi har varit så duktiga på och som vi har blivit så dåliga på. PISA visade det här, den här undersökningen visade det. Vi har en viktig kompensatorisk roll för att göra alla liksom, individer som bor i Sverige till bra, duktiga, demokratiska medborgare som får likvärdiga förutsättningar att delta i det här livet. Men vi löser det inte.
Nej.
Och nu har vi inte löst det på, och det går bara sämre och sämre och sämre. Och någonstans kan jag känna lite sådär att jag är så trött på våra politiker som inte tar tag i det riktiga problemet utan håller på och gapar om skärm till perm, som blir antidemokratiskt till slut. Alltså, vi får ju liksom använda de stora orden för att få dem att förstå. Att nu räckte det. Skolan måste kompensera för de olikheter som vi har automatiskt. Det kan inte vara så att bara för man råkar ha en viss mamma eller en viss pappa eller en viss bo på ett visst ställe, hamna på en viss skola, så får man ett helt annat smörgåsbord än om man råkar bo någon annanstans. Någonstans så måste vi ta ansvar för samtliga individer som bor i Sverige. Inte bara de som Johan Persson eller någon råkar känna. Så att jag, nu, alltså det får räcka nu. Alltså nu har vi pratat om det här klart. Jag har sagt det här så många gånger. Men någonstans så känner jag att om vi inte ska få Trump-situationen i Sverige, så får vi ju ta tag i det. För det är det här som föder Trump-situationen. Så enkelt är det ju. Men du, Jakob, jag tänker att nu så ska jag fortsätta att förbereda mig om att jag ska gå på Onkel Vanja imorgon. Jag kommer att berätta för dig hur det var efteråt.
Du berättar det, det vill jag gärna höra. Om inte annat om det är bra, vill jag gå sen. Jag tänker att jag ska gräva ner mig i lite vattenprov och se vad jag kommer ut på andra sidan. Det är mitt liv.
Jag hoppas att alla elever får alla rätt.
Det kanske händer.
Det kanske händer. Har du varit briljant så är det ju så. Är det det som händer?
Ja, jag tar på mig det, är mitt ansvar. Jag ber om ursäkt i förväg. Karin, vi hörs nästa vecka. Ha det, tack.
Det gör vi, ha det bra. Hej hej.